Välkommen till Pratbart, motivation.se:s ledarskapspodd för nyfikna ledare. Jag heter Per Winblad och är chefredaktör på motivation.se. Tillsammans med våra expertskribenter Maria Lani och Helena Timander bjuder vi er på en serie av samtal om ledarskap, hållbarhet, kultur och värderingsfrågor. Maria och Helena driver Vision Takeoff och jobbar dagligen med värderingsarbete och analyser av företagskultur och anlitas både som föreläsare och workshopsledare inom området. Tillsammans har de skrivit boken Lycklig lönsamhet och är sedan sommaren 2013 expertskribenter inom värderingar och företagskultur hos oss.
Hej och välkomna till ett till avsnitt av Pratbart, vår podd som handlar om ledarskap, värderingar, kultur i olika perspektiv. Och idag har vi en väldigt spännande, kanske något yngre gäst än vi brukar med oss, Evelina Lindgren. Välkommen!
Tack så jättemycket!
Vi ska prata idag om hur det är att vara en yngre ledare, vad det innebär och kanske hur det skiljer sig på olika sätt från normen. För att i Sverige har vi bland världens äldsta chefer, har jag läst mig till i olika rapporter. Och det gör dig lite unik på det sättet. Mm. Vi tycker det är extra roligt att du också har fått väldigt mycket uppmärksamhet för att du har varit en så duktig ledare. Och inte bara ekonomiskt drivit det företag där du befinner dig på. Så väldigt, på ett väldigt bra sätt. Men även att dina medarbetare också har uppmärksammat att du har skapat en del förändringar och satt din prägel på APAC där du jobbar som vd. Men kan vi inte börja med att du får berätta lite för våra lyssnare vem du är?
Mm. Ja, jag heter då Evelina Lindgren och jag är vd på APAC. Och vi är ett familjeföretag. Egentligen utgår vi från Göteborg då. Och vi är ett förpackningsföretag kan man säga. Och ja, vad ska man säga mer om mig själv? Jag är 30 år gammal då, men nu ska jag prata om ålder idag så kanske det är bra att veta exakt hur ung jag är eller hur gammal jag är. Och ingen 30-årskris än så länge i alla fall. Nej, och vi är ett förpackningsföretag och egentligen innebär det att man kommer till oss och så behöver man någon typ av förpackningslösning. Och så kommer man hem med antingen någonting som vi speciellt har utvecklat just för den kunden eller så köper man något ur vårt standardsortiment liksom. Vi jobbar mycket med logistik och lagerhållning och det finns ju det är en ganska avancerad produkt även om man vid första anblicken kanske inte tror det. Så är det en ganska avancerad logistikkedja som ska hänga ihop, så vi försöker att alltid ha ett helhetsperspektiv när vi tittar på våra kunders behov. Liksom. Mm. Så det är den typen av miljö som jag verkar i då och vi är ungefär 60 anställda idag. Mm. Omsätter ungefär 300 miljoner. Och vi har funnits sedan 1917. Mm. Så då blir det ju lite firande nästa år. Då,
jag skulle säga det. Snart tack för kalas.
Om jag inte gör något dumt då så håller vi nog ut till nästa år. Också. Så att,
härligt. Mm. Det är inte så många företag som blir så gamla. Så det är
Nej,
häftigt i sig.
Det är det absolut. Vi har ju haft lite olika. Vi har ju hetat lite olika under resans gång såklart. Och det har inte alltid varit det förpackningsfokuset som vi har nu. Utan det har vi haft sedan kanske början på 70-talet ungefär. Då min farfar köpte bolaget. Mm. Sen kom min pappa in då och nu är det jag som är vd.
Mm. Mm. Vad var det för typ av företag du klev in i som vd?
Ja, vi hade egentligen precis genomgått en sammanslagning av två affärsområden kan man säga när jag klev in. Det var väl egentligen det första projektet som jag drev också. Och då hade vi två affärsområden, Bröderna Ljungqvist och A-förpackning, som då precis hade slått samman till ett och samma varumärke då i form av APAC. Så jag klev egentligen in i ett skede där vi verkligen var på väg. Så vi visste ju att det skulle ske ett generationsskifte. Så att jag klev liksom verkligen in i en ny startsperiod kan man säga. Jag tror att alla kände det liksom och att vi visste att nu ska vi göra någonting nytt. Mm. Och så började vi bygga ut från det. Så det var en väldigt spännande period att komma in i. Även om jag har ju varit i bolaget i 10 år nästan. Så jag har ju varit med och liksom skapat den här nystarten också. För det är en process såklart. Mm. Så att, ja, så är det.
Hur har kulturen och verksamheten förändrats under din tid? Då, när du har varit vd och liksom tagit över från din pappa?
Ja, den är ju alltid, det är en svår fråga att svara på såklart hur den har förändrats. Men jag kan se att vi kommer ju från en, alltså min pappa har ju drivit bolaget väldigt operativt kan man väl säga. Liksom ändå, när han började så var det kanske, vet inte om de var 10 anställda eller något sånt där. Så under de 30-40 åren som han har drivit det så har det varit väldigt mycket hands-on liksom. Och han har ju fått driva väldigt mycket frågor själv också, för att han har ju varit ensam i princip. Alltså det är klart man har haft liksom stöttning, men inte på samma sätt som jag har idag då, där jag har en...
Så han har varit liksom, väldigt operativ.
Ja, väldigt. Och då leder det också det till att man har ett visst perspektiv i organisationen såklart. Medan jag kommer in och kan mer... Jag är ju, kan ju inte vara så operativ, för jag har inte den kunskapen heller. Jag har inte 40 års erfarenhet liksom. Så att jag kommer in och kan ha mer ett övergripande perspektiv, vilket gör att jag då har kunnat... titta lite mer på vart ska vi i framtiden och hur kan vi alla få känslan av att det är vi som gör det här tillsammans. Liksom. Mm. Så det tror jag är den största skillnaden egentligen. Faktiskt. Jag tror att det är svårt också, som min pappa då, som har varit i det operativa och sen gå och bli något annat. Det kan man ju liksom inte. Det är därför det är så bra att det var ett perfekt skede liksom, att göra ett skifte. För jag kan ju samtidigt ha väldigt mycket utbyte av Åke fortfarande. Då. Mm. Så vi jobbar ju väldigt tätt ihop. Mm.
Du får ju på något sätt axla det här med att vara ung chef på något sätt, som är en väldigt märklig titel någonstans kan man ju tycka. Men vad tänker du kring liksom det begreppet, att också fått den utmärkelsen på årets vd-galan och sådär i höstas som årets unga chef? Vad tänker du kring att få liksom den, axla den rollen eller den titeln, eller att vara en symbol för hur det är att vara en ung chef?
Ja, alltså det är ju lite svårt som sagt, just det här med att sätta sig in i, liksom, jag är ju ung då, eller vad man nu ska säga, och vad är ung egentligen, det är också svårt. Men det handlar ju mycket om att i Sverige så tar det ganska lång tid innan man får möjligheten kanske ofta att bli chef, eller ledare, eller vd, eller någon typ av i alla fall ledaransvar. Och då är det klart att då försöker man väl uppmärksamma, vilket jag tycker är väldigt bra, de som har gjort en annan resa dit eller liksom tagit sig dit och fortfarande är hyfsat unga. Så jag tycker att det är vad jag tycker om axla roller. Jag tycker att det kan vara bra att jag kan få ge mitt perspektiv på saker och ting. För att jag tror inte att det är så stor skillnad på mitt perspektiv och någon som är äldre egentligen. Och det kan vara bra att belysa det. Liksom, att det är helt okej att lyfta fram unga. Det går bra för dem också. Liksom. Det finns många unga som har väldigt mycket att tillföra. Och jag tror ju på en mix överlag i organisationer, så att jag tror att det behövs blandas unga och äldre ledare. För man har olika erfarenheter och olika perspektiv på saker och ting.
Men det är intressant det där, för att jag, inför att vi skulle prata med dig idag här, så har jag tittat på lite olika undersökningar som har gjorts kring just hur unga personer ser på det här med att vara ledare och jämförande studier mellan olika delar av världen. Och det som man konstaterat, som jag sa tidigare, att i Sverige så har vi Europas äldsta chefer. Och det i sig är ju intressant, för att det kanske gör så att unga personer har svårare att se sig själv i chefsrollen, eftersom man kanske inte har så många förebilder i sin närhet. Som du säger, som liksom är en blandning av olika åldrar och kön och etnicitet såklart också. Att det är en ganska homogen skara personer som faktiskt är höga chefer och sitter på vd-poster till exempel. Men en annan sak som jag tyckte var intressant, det var att Universum har gjort en stor undersökning just kring hur unga personer ser på ledarskap. Och då ser man att i Norden så är det minst viktigt, kan man säga, internationellt sett, att bli chef. Och att det är bara ungefär varannan av 18-30-åringar i Norden som tycker att det är viktigt att faktiskt bli chef någon gång under sin karriär. Och det skiljer sig ganska markant, för att i andra delar av världen är det 70% som uttrycker att de absolut vill bli höga chefer. Vad tänker du kring det? Är det någonting som du kan känna igen bland kanske vänner, bekanta eller inom din organisation, bland dina medarbetare som är lite yngre?
Ja, alltså jag vet inte om det har också med... Alltså, min uppfattning är att vi i Sverige är tidigt framme med det här med personlig utveckling och att det är mycket individen i fokus och att man... Det är viktigt att må bra, och vi pratar väldigt mycket om den typen av, nästan till ytterlighet, alltså om man tittar på jämförelse med andra länder, att vi är sådär att det är viktigt med balans, och vi har ju väldigt liksom, man har väldigt stora möjligheter att vara hemma med sina barn, alltså det finns mycket, mycket fokus på andra saker än just karriären liksom. Även om vi såklart vill göra karriär, så inte, och i ledarrollen så ligger det ju mycket att det eller man tror kanske i alla fall att det ligger mycket av en stor insats och uppoffringar bakom som man kanske inte riktigt är beredd att göra, för att man prioriterar andra saker. Därmed är det inte sagt att det är så att vara chef på alla ställen, men man kanske har den uppfattningen och att det är därför man då väljer andra typer av roller. Och det är klart att det är ju ett större ansvar att vara chef. Det är svårare att liksom, flytta bort sig själv från ekvationen, för man har ju ett ansvar för andra människor oftast. Inte bara en organisation utan just människor. Så kanske att det kan ha med saken att göra.
Hur kan man ändra den inställningen då? För det känner jag ju också igen. Att det liksom inte alls lika attraktivt att vara chef längre. Och jag kan ju relatera till mina ena vänner då, jag som tillhör en annan generation. Jag är 60-talist. Och jag har många vänner som har höga positioner och har chefspositioner som känner att nej, men jag orkar inte längre. Det var inte värt det. Jag jobbar jämt. Jag är jättestressad. Jag hinner inte med något. Jag jobbar jämt men jag hinner inte med någonting. Det är liksom känslan man bär på. Och det är ju någonting som de kommunicerar vidare. Och det måste ju ha bidragit till att det då inte är lika attraktivt. Då får ju yngre generationer höra det. Bli matade med det och tänka, usch, det där verkar inte så himla kul. Kanske ska jag göra något annat. Så, men hur vänder man det? Liksom? Det är ju till viss del sant, naturligtvis. Och då måste man ju hitta ett sätt att tackla det eller förhålla sig till det.
Jag har ju varit väldigt, alltså jag vill ju verkligen inte ha, alltså det enda jag kan, eller som man själv kan göra tycker jag, är att göra rätt i sin egen organisation på något sätt liksom. För att jag är ju väldigt noga med att själv prata mycket om att det är viktigt att ha balans liksom som person, och för att kunna få en organisation i balans så måste man själv vara i balans. Lite det tänket har jag alltid haft med mig, och kan jag ha med mig det som vd så tror jag att det är lättare att det sprider sig till andra människor i min organisation som både har ett ledarskapsansvar och som inte har det liksom. Och när de sen, om de sen går vidare och gör någonting annat, så hoppas man att det på något sätt kan sprida sig, att man också kan prata om det som vi gör här idag eller som jag har gjort om jag har blivit intervjuad. Att det är absolut ett ansvar, men det är också mycket hur man själv väljer sig förhålla sig till det ansvaret som påverkar hur man hanterar det. För det är klart att om jag satt varje dag och tänkte så här, gud, jag har ansvar för 60 personer och det är så mycket pengar och herregud, vad ska vi göra? Kommer aldrig klara det här. Alltså då skulle jag också få liksom panik. Då skulle jag ju aldrig gå till jobbet. Nej. Men då skulle jag vilja jobba dygnet runt. Liksom. Men någonstans får man ju så här, ja, men nu är det ju som det. Liksom. Jag har ungefär 24 timmar per dygn också, precis som alla andra. Och då får man ju på något sätt försöka hitta balansen i det. Liksom. Sen är det kanske lättare sagt än gjort. Men jag tror att man måste... Man måste nog titta lite mer inåt än utåt på alla de här kraven som man tror ställs på ledare. Som kanske egentligen inte alls gör det. Utan de har man själv hittat på. Och jag tror att det är också viktigt då att inte till de som kommer upp i organisationen att sälja in det lite bättre. För det är ju någonstans de som ska ta över. Och det är jätteviktigt att bolag och verksamheter drivs vidare. Liksom, och att det finns någon som kan axla rollen. Annars så, det är ju ett ganska kritiskt skede där med att generationsskifta. Och det är viktigt att man då... Att man faktiskt visar att det finns möjligheter och de är inte bara negativa. Att man föregår med ett gott exempel. Liksom. Så att, men såklart, det beror också på organisationen. Alltså, organisationen måste ju faktiskt tillåta det då. Det är ju lätt att säga, jag sitter ju i den rollen att jag kan styra ganska mycket i hela organisationen. Sitter du som mellanchef i ett större bolag eller någonting, så är det klart att då sitter du kanske lite i kläm. Så det gäller ju att de som verkligen är på toppen i bolagssverige också får in det här tänket. För annars så blir det inte så hållbart i längden. Och det måste ju vara hållbart. Man måste tänka lite långsiktigt, tror jag.
Ja, det är ju det inte är. Det är ju inte hållbart. Nej. Det visar sig ju i sjukskrivningar och allt möjligt att det inte är hållbart. Och då blir det ju ännu viktigare med goda förebilder som du är. Att se att man kan göra saker på ett annat sätt. Och det går fortfarande jättebra för er verksamhet. Liksom.
Ja, det är väl det som är roligt att kunna visa på. Att, för det är ju också viktigt när man pratar om hur människor mår. Och så där, att det måste finnas en balans mellan lönsamheten och det här med att människor ska må bra. Man kan inte ha det ena utan det andra och tvärtom. Liksom, att man kan fokusera på båda sakerna. För jag tror att det finns i Sverige så har vi pratat om det tidigare, liksom att antingen eller på något sätt, antingen är det bara så här massage och gött på jobbet hela tiden. Liksom. Alltså det är bara fokus på personalen eller så är det bara fokus på kvartalsrapporten. Och det leder liksom inte till att det blir balans. Liksom. Så man måste tänka på båda. Och när man tänker på båda så får man också ganska bra resultat. Vilket jag tycker då att vi ändå har lyckats visa då att det går.
Ja, verkligen.
Så att...
Ja, men det är väl just den här symbiosen som du är inne på, liksom, att förstå också kanske intentionen eller varför man ska ta hand om sina medarbetare eller låta dem ta hand om sig själva och hjälpa dem på vägen. Det är ju just för att det är det som påverkar hela ens affär. Och förstår man den kopplingen att det är faktiskt människorna som är affären i slutändan, oberoende vad man har för produkt egentligen, så hänger det ju på vad människorna levererar och hur de mår och att de ska kunna vara effektiva, att de ska kunna göra ett bra jobb och vilja göra ett bra jobb och vilja vara där på dagarna just på det företaget. då tror jag att då kommer ju lönsamhetsfaktorn mer naturligt. Då kanske man inte behöver pusha just på den biten enbart, utan att man förstår att det är människorna, genom människorna man uppnår de där resultaten. Mm, så jag tror att det är något jätteviktigt att poängtera vilken organisation man än är i som chef. Att det är liksom det mindsetet man behöver ha, för att annars hamnar man ju i den spiralen där väldigt många företag har hamnat med mycket sjukskrivningar. Så där det är ju unga kvinnor framför allt som är de som springer rätt in i väggen och sjukskrivs för akuta stresssjukdomar. Och det har ju ökat med över 70% på bara några år. Så att det är ju liksom en stor ekonomisk smäll för hela samhället. Verkligen en jätteviktig poäng. Men det får man tänka också lite grann på det här med värderingar som jag och Helena brinner så väldigt mycket för. Och att vara värderingsdriven både som organisation men som ledare och individ. Och jag tänker också att där får du på något sätt bara få bli representant idag också. För den. Men jag skulle säga att kanske de som är faktiskt ännu yngre än dig. De som börjar komma ut på arbetsmarknaden nu. Som är ju extremt värderingsdrivna individer och söker arbetsgivare som på något sätt ska matcha in i en redan befintlig livsstil. Där man söker arbetsgivare och företag som ska matcha värderingsmässigt med ens personliga värdering. Och att det blir allt mer viktigt att man söker mening i det man faktiskt gör på dagarna. Mer än man någonsin har gjort tidigare. Är det någonting du möter som chef med yngre medarbetare eller kandidater som söker jobb hos er eller så, att du märker av det, den drivkraften eller den önskan att få vara med och bidra till någonting större, att hitta mening och att drivas väldigt mycket av sina värderingar?
Alltså jag tror att man möter det absolut liksom både i anställningsintervjuer och hos de som redan jobbar hos oss, att det finns en önskan av att i alla fall känna att man kanske inte just meningen, men just i alla fall att man har någon slags gemensamt mål eller att varför man gör någonting. Liksom. För det finns ju en fara också att tänka att det ska finnas en, om man pratar med yngre så, att det ska finnas en mening i form av att det blir lätt att man förknippar det med att det ska vara lite välgörenhet. Alltså att det blir lite det här, att det ska vara en good cause. Liksom och så där. Och det finns ju väldigt många bra organisationer som jobbar med sånt. Men det finns också mycket organisationer som inte jobbar med sånt. Som också behöver samma sätt att tänka på något sätt. Alltså vi har ju många bolag som behöver drivas utan att på något sätt ändå är välgörenhet. Vi är ju liksom bilproducerande företag, alltså industri och alla de här. Och det finns ju en jag tror att det finns en bra intention hos de företagen att försöka vända det här med att man ändå kan locka de här yngre som har en önskan av att ha mening men ändå koppla ihop det med målen på något sätt. Att det är liksom, för det kan vara, jag tänker i alla fall att de här lite yngre, att de har en bild av att jag ska jobba på Google eller det ska vara liksom, jag ska jobba med framtiden och innovation och sen så möter man lite en vägg liksom, och så blir det inte som man hade tänkt sig lite. Och så går man där och så undrar man lite vad ska jag göra istället. Att man då kan försöka hitta någon slags mellanting mellan de här båda. Och det är det vi försöker göra. Vi jobbar med förpackningar. Det är liksom inte rocket science på så sätt. Och det är inte heller Google eller något coolt klädföretag. Men man kan ändå komma till oss tror jag och få den här känslan om att man faktiskt har mening. Att man gör någonting som betyder någonting och att man gör någonting som får andra människor att må väl. Liksom. Eller att det finns en bra intention i det. Så att så den är lite lurig den tycker jag med yngre. Jag tror att det kommer vara en utmaning som många organisationer möter.
Det tror jag med.
Och vi försöker möta den genom att just på alltså när man i anställningssituationer och sådär att prata om att vad kan vi erbjuda dig? Vad får du här liksom? För annars blir det rätt att man fokuserar på CV:t och så tänker man att det här ja, vi matchar kunskapsmässigt, men hur matchar vi företagsmässigt? Ja, men vi är ett familjeföretag, vi tänker så här, vi drivs av det här, hur känner du för det? Och då blir det ändå kanske lite mer värderingsbaserat utan att man drar det för långt, så kan man kanske säga.
Jag läste flera intervjuer med dig där du sa att det var viktigt för dig att få de anställda att känna att de spelar roll, att de spelar en viktig roll. Och det är ju någonting som vi också pratar väldigt mycket om. Men hur gör man det då i praktiken? Hur får man människor att känna att de spelar en viktig roll och att de är betydelsefulla? Att de liksom förstår det, landar i det?
Ja, alltså jag tror ju då, för att jag kan känna att när jag började så hade jag inte samma syn på saker och ting som jag har nu. Så jag ändå var, för då, alltså min första så här ledarroll, då var jag ju typ 21 eller någonting, och man trodde ju att man hade liksom stenkoll på allt och sådär. Och man, så här, och man hade också ett väldigt stort engagemang och ett väldigt stort driv. Och jag upplevde att jag då kunde vara så här frustrerad över varför inte alla har ett lika stort driv som jag. Och varför är folk så himla långsamma och förstår inte vad jag menar. Och så där. Man lägger det gärna externt på någon annan. Liksom, att vad är det för fel på världen när jag är så bra själv? Så här, härlig personlighet. Men det jag ville komma till då är att under de här åren så upplevde jag ändå att jag har ändrat väldigt mycket perspektivet. Och det gör ju mig också genom att man får lite mer erfarenhet, lite mer mognad kanske, att idag vet jag ju att det går ju inte utan. Alltså i mitt inre liksom, jag vet ju att det funkar inte utan alla anställda liksom. Då är vi ju körda liksom. Och det, jag vill inte att det ska funka utan dem heller, för då tar det ju bort den roliga liksom. Det är det som är roligt, att vi är 60 olika individer som alla har precis lika stor betydelse för våran framgång liksom. Och att man då kan, känner man det så tror jag också det är lättare att förmedla det. Det är väl det jag skulle komma till. Hade jag sagt, jag kunde ju säkert säga det då för 10 år sedan också, men jag förstod inte riktigt vad jag själv menade med det då. Men nu vet jag ju precis vad det innebär, och jag tror att det är väldigt många chefer och ledare som faktiskt inte tycker och tror det här innerst inne. Utan man tror, man vet att det är viktigt med personalen, och man vet att det är viktigt att de ska känna sig viktiga, men man tycker inte att de är så viktiga, om jag ska vara rent krass liksom.
Ja. Och det märks, det hörs, man känner det.
Och det går aldrig att lura det liksom. Det går inte att lura sig själv heller för övrigt, utan det går inte att lura människor, utan det här är någonting som man måste verkligen känna och brinna för liksom, för att det ska gå att få igenom. Och jag gör verkligen det. Så att jag tror att, och det vet liksom människor som jobbar hos oss, att de är viktiga. Liksom.
Du pratar mycket om det också. Säger ofta. Och,
ja, men alltså vi liksom, när jag började då liksom vd, så myntade jag det här begreppet APAC-familjen. Liksom. För vi är ett familjeföretag, och det är lite speciellt. Det är olika vilken organisation man är i. Är man i ett liksom större börsnoterat bolag så kan det ju vara svårare kanske. Men hos oss så är vi ett familjeföretag, och det betyder ju liksom inte att det bara är vi som är familjen som är företaget, utan att vi behöver ju ha med alla, och att alla, för mig är det väldigt viktigt att alla känner att de är en del i just APAC-familjen liksom. Och jag tror att det är mycket roligt, jag tror också man förstår då att det blir mycket roligare att jobba också om man vill vara en del i det. Det är väl som typ, jag är ingen lagidrottare, men jag kan tänka mig att det är ungefär samma känsla liksom, att vara med i ett lag, och det är ju samma grej att jobba egentligen. Varför? Det blir mycket roligare om man känner att man är, jobba för någonting och är en del i någonting. Mm. Det blir lite bättre energi liksom.
Mm. Kul att du säger det. Vi som jobbar mycket med företagskultur och hur man bygger och förändrar företagskultur använder just lagmetaforen väldigt ofta när vi pratar om hur man faktiskt bygger en stark kultur. För det är precis som du är inne på, det är lite samma mekanismer. Alltså att man måste både förstå vad man har för förutsättningar inom just det här laget. Vad har vi för spelare, vad har de för förutsättningar, vad har de för specifika behov? Och sen så när man har förstått det ordentligt och alla är med på att jo, men vi ska vinna den där kuppen ihop, liksom, den här visionen som man drar mot. Då måste man ju träna, hitta olika sätt att träna tillsammans och träna på olika beteenden. Och det är det som skapar och formar den där lagkulturen i allra högsta grad. Men jag funderar på lite grann som du var inne på också, att det här med att du är ju ett familjeföretag, och jobbar man hos er så är man en del av ett familjeföretag. Även om man inte är en del av ägarfamiljen. Hur tror du att det påverkar dig och ditt ledarskap, att du faktiskt är en del av familjen, alltså ägarfamiljen, samtidigt som du är chef? Och ser du att det har format ditt ledarskap på något särskilt sätt, om du tänker? Det är svårt att se kanske det inifrån ändå, men har du några tankar kring det, att faktiskt vara chef och en del av den familjen som var med och grundade företaget?
Jag tror att det enbart har varit positivt för mig i så sätt att det blir ju, jag har en ännu större frihet egentligen kan man säga. Jag är ju väldigt långt ifrån en anställd vd på det sättet, att jag kan ju ha båda hattarna på om man säger. Och det gör ju att alltså, jag känner ju en stor frihet att driva igenom saker och ting som jag tror väldigt starkt på, utan att jag kanske behöver ha så mycket formellt godkännande från, kan ju vara bra om jag stämmer av ibland att jag är på rätt väg, men det är ju mer utifrån ett vanligt liksom dagligt operativt perspektiv. Så jag tror att det hade varit svårt för oss att ha en extern vd faktiskt överlag. Liksom. Att det, och det ser man ju, jag har ju varit med i andra forum, man pratar just om ägarledda bolag kontra extern anställd vd. Att det är ganska svårt, eller väldigt svårt, att vara anställd vd i ett familjeägt bolag. Så jag tror att det har varit en av de, liksom, en av de större förutsättningarna för att jag ska kunna lyckas i min roll faktiskt, om man ska vara helt ärlig. Så att, och det gör också att det blir en trygghet också, tror jag, om man jobbar så att man vet att man kan prata med mig, och då behöver man inte prata med någon mer sen. Alltså det behöver inte kännas att det ska vara massa olika steg, utan känner man att man har någonting som man verkligen vill ta upp men kanske inte vill gå alla, liksom, gå den vanliga vägen, eller om man ska säga, så kan man alltid komma till mig. Jag sitter ju där, liksom, vi, så många är vi inte och så stort är det inte, men man, det blir en trygghet liksom, att man kan alltid få gehör för sina tankar och åsikter.
Tror att din ålder kan spela någon roll i hur lätt folk tycker det är att kliva in i ditt rum, att det, liksom, det känns lättare för att du är ung? Eller har det ingen betydelse?
Ja, men det tror jag nog ändå. Sen kanske det har med min personlighet att göra också. Alltså jag är ju väldigt sådär, alltså jag är ju väldigt mycket runt omkring överallt. Jag sitter ju inte bara på mitt rum med stängd dörr, eller sitter oerhört lite på mitt rum med stängd dörr. Så att det, jag tror att, och sen har jag ju varit i organisationen väldigt länge också, vilket gör att folk har lärt känna mig, och jag vill väldigt gärna att människor ska komma till mig och säga vad de tycker och tänker. Så att jag tror att det öppnar upp också för att man känner att det liksom är okej. Och jag är väldigt noga med att, jag vet inte om jag är så noga med det, men jag känner i alla fall att jag har verkligen all tid i världen för alla som vill prata med mig. Det är aldrig så att jag känner att det här jag gör nu är viktigare än den personen som har någonting att säga. Och då tror jag också att man upplever det. För att det finns ju en sak att komma in på ett kontor och någon så här halvstressad tittar upp och så här, vad vill du? Eller om man bara känner så här, nej men jag har alltid tid, inga problem. Jag kan komma och sätta mig i 5 minuter, för jag har alltid det liksom. Så att jag tror att det är ett givande och tagande där, men absolut att det påverkar. Det är nog lite lättare att jag liksom, jag sitter inte och är 65 och har kostym och ser lite halvarg ut, utan det är, ja men kom in, det är inga problem, vi kan prata lite.
Nej, men jag tycker att det är ju en värdering i sig. Det du berättar nu, det är ju en stark värdering som du har. Och den måste ju komma någonstans ifrån i sin tur. Har du fått den av din pappa då? Och hade han samma inställning? Eller hur har den... Ja, grundats i dig?
Ja, det tror jag kommer mycket från, för att han, alltså Åke har ju varit väldigt värderingsstyrd i sitt ledarskap, och han var ju väldigt tidig med det. Det här med liksom balans mellan lönsamhet och trivsel, det, liksom, det började han ju redan med liksom någonstans på 70-talet liksom, och då var han ju väldigt före sin tid. Och mycket med det här med läraren och organisationen, och det är ju väldigt populärt nu, men för 40 år sedan så var det ju liksom, vadå, vad är det? Så här. Och det har, ja, men varit väldigt tidig med att vikten av att personalen ska må bra och sådär. Men sen har han liksom såklart tampat, alltså han har ju fått lägga mycket tid på annat, för att när ett bolag växer så måste man släcka rätt mycket bränder, och det är mycket expansion och det är sådär. Så att jag tror att hade han haft mer tid och mer, så hade han lagt ännu mer tid på det tidigare. Men den tiden har ju kanske jag nu mer att lägga då liksom. Så att jag har ju verkligen fått det från, jag tror absolut att jag har fått det från honom mycket, definitivt. Sen är det väl också hur man är som person, men det är klart, växer man upp i en sån miljö och med det tankesättet så färgar det nog av sig lite grann, tror jag.
Hade det varit ett alternativ för dig att inte gå in i det här företaget? Har du någonsin haft den tanken att nej, men jag ska gå en helt annan väg, eller jag vill göra någonting helt annat?
Ja, det hade jag väl när jag hade pluggat färdigt sådär. Då hade jag nog inte alls tanken på att jag skulle börja direkt på APAC. Och då tänkte jag ju på att starta eget, och jag testade även att vara anställd i 2 veckor. Det är en riktig succéhistoria. Jag får ofta den frågan, och du brukar ju dra samma story, men det är ganska roligt, för jag fick en sån management trainee-roll på IKEA. Och efter en dag egentligen kände jag väl att det här kommer aldrig gå. Men jag gav det 2 veckor och sen sa jag att ni får nog tänka om. För jag var inte så bra i den. Nej, men det var väl det. Det var ju först då jag insåg hur präglad jag var också. Av liksom att ha vuxit upp i en entreprenörsfamilj och vuxit upp i företaget. Liksom. För det är ändå så. Man har liksom sprungit där. Och, alltså, det blir ju en del i ens liv på ett annat sätt kanske. I ens livsstil. Så där. Så att, och då började jag ju på APAC liksom som kundsupport. Och sen har jag ju gjort massa olika saker under resans gång. Liksom. Så att det var först då blev det väl så här, oh, men det är ändå familjeföretag jag ska vara i. Därmed hade jag inte sagt så här, ja, men jag ska bli vd om x antal år. Utan det var mer att säga, okej, men jag ska i alla fall vara i företaget. Sen får vi se vad det blir av det. För det händer ju mycket hela tiden.
Ja, roligt. Ja, ibland så ska man väl följa det spåret som liksom är redan upplöjt.
Ja, men jag tror det var viktigt också att man fick testa någonting annat.
Ja, det var bra insikt.
Ja, och sen då hade jag ändå företagsperspektivet, för när jag började där så insåg jag att de lägger ju massa pengar på mig här nu i den här organisationen. Det är ju jätteonödigt. Det är bättre att de satsar på någon som verkligen vill, och så får jag väl ta det för vad det är då. Liksom. Mm. Så att,
Det är inspirerande i sig att liksom verkligen lyssna på sin egen röst, för det är ju mycket enklare att tänka att nej, men nu ska jag nog göra det här, nu har jag ju ändå signat på det här pappret. Och nu. Det är så de flesta tänker. Och så det är jätteinspirerande tycker jag att höra det, verkligen. Jag blir lite nyfiken på hur du själv tänker när du tar in folk till företaget. Liksom. Hur säkerställer du att det är rätt människor som kommer passa in i den här miljön, som har den typ av värderingar som ni vill odla och skapa den här öppenheten som du beskriver, att man vill vara med och bidra och så?
Alltså det har ju också varit en resa, för att man har ju varit med och rekryterat mycket under resans gång, inte bara i vd-rollen då. Och vi har ju blivit bättre och bättre, men det är fortfarande en av de absolut svåraste sakerna man kan göra, måste jag säga. För det är så kort tid man träffar en person liksom, och det är både för oss och för den personen som ska börja, så är det ju liksom lite av ett lotteri ibland, kan man uppleva. Men vi försöker i alla fall att vi gör ju inte hela rekryteringsprocesserna själv, utan vi försöker ju liksom använda oss av någon leverantör där vi ändå känner att de har lärt känna oss och vet ungefär vad vi är för typ av företag och vad vi har för värderingar. Så får de ju liksom göra en första utsållning på något sätt. Men sen när vi väl träffar de sista liksom kandidaterna för en tjänst, så är vi ju väldigt noga med att vi är många som träffar. Vi lägger väldigt mycket tid. Det är inte bara en intervju och så hoppas vi att det är klart, utan att vi kan ju vara liksom, vi kan ju ändå ha tre tillfällen till och med. Och då är det väldigt lite fokus på CV och den typen av konkret kompetens. För den hoppas man ändå ska vara liksom utagerad redan från första början. Liksom. Det är ju oftast bra kandidater som är med i slutet. Då. Och att man då mer fokuserar på det som vi tycker är viktigt. Alltså lite så här sunt förnuft. Liksom, vad gör du i den här situationen? Hur tänker du? Och vi tänker så här. Och hur ser du på det? Och att man pratar mycket. Så att det blir lite som vårt samtal här idag. Då märker man ju oftast ganska snabbt vad en person har för värderingar och för tankar och sådär. Och kan också avgöra om vi är en bra match. Liksom. Mm. För det vet vi ju att om man kommer till oss och har helt rätt kompetens, helt rätt förutsättningar, men känner att man inte matchar med kulturen, då är det inte bra för någon av oss. Det är inte bara vi som ska hitta rätt, utan det är även den nya medarbetaren som ska hitta rätt.
Verkligen.
Så att vi alltså lite extra tid på det här träffas-stadiet, det ger ganska mycket tillbaka. Och sen så får man ju bara hoppas att man har hittat rätt. Sen har man ju lite tid på sig. Alltså det är ju, oftast är man ju provanställd och det är ju bra för båda. Båda parter liksom, och se om man kan hitta ett sätt som funkar liksom, tillsammans.
Mm. Vad tänker du om du blickar framåt då? Som sagt, det är ju inte lastgammal än. Du har ganska många år kvar förmodligen. Som du har så starkt i att du kommer säkert vilja jobba och vilja vara med och påverka och driva olika förändringar. Och, vad tänker du framåt då?
Ja, alltså jag tänker ju att på ett sätt känns det ju som att det precis har börjat liksom, i och med att vara vd, även om det är mest det liksom på pappret kanske, så är det ändå en väldigt stor skillnad liksom, att nu är det officiellt jag som driver detta. Så att jag ser ju att liksom, vi har kört ett år nu och vi har gjort väldigt mycket på det här året, så att jag är mer väldigt, väldigt spänd att se vad man kan göra på ett år till och fem år och tio år liksom, för att det är fantastiskt vad roliga saker man kan göra nu när vi väl har hittat den här bra grunden att stå på. Så vi vill ju växa liksom. Det är ju absolut vårt fokus. Men samtidigt att göra det hållbart då, som vi var inne på tidigare. Att det är liksom inte expansion till vilket pris som helst, utan det ska göras utifrån den här stabila grunden liksom, så att vi kan finnas kvar i 200 år, eller vad det nu kan vara, 300 kanske. Då är jag inte med, tror jag inte.
Men vet man aldrig,
precis.
Nej.
Nej, så mitt fokus är väl liksom att verkligen att fortsätta bygga den här stabila grunden. Liksom. Att jag tror det är väldigt viktigt att man har den att stå på när man ska fortsätta utvecklas och jobba så som vi gör nu. Och fortsätta hitta rätt, liksom, rätt personer in i organisationen och även se till så att de som är hos oss nu trivs och vill vara kvar. Liksom. För en viss omsättning av personal kommer man ju alltid ha. Men har man det av rätt anledningar, då har man ju vunnit väldigt mycket, tror jag. För då har man det här naturliga flödet. Har man det på grund av att man inte kan tillgodose, liksom, då kanske man hamnar i en lite mer tråkigare spiral. Och där vill vi inte vara då. Utan, vi vill fortsätta bygga utifrån det vi har nu.
Jag tycker att det är så kul när man pratar just med familjeägda företag. Att när man pratar om framtiden så ligger framtiden, precis som du är inne på, 200-300 år fram. Mm. Jag tycker det är helt fascinerande, för det händer ju inte. Den horisonten har man ju inte i andra företag.
Nej.
Utan då är det i bästa fallet 2-5 år kanske. Mm. Eller ett kvartal i värsta fall kanske. Man har väldigt mycket kortsiktigare framtidsbild. Och det tänker jag ju... en fantastisk möjlighet om man nu råkar vara antingen en del av familjen som du är eller en del av ett sånt företag, om man är medarbetare på ett sånt företag eller chef, att den här långsiktigheten att skapa en hållbar affär och att människorna ska vara med på resan, det gör ju den typen av företag lite unikt. Men det är ju en fantastisk möjlighet, tänker jag också. Jag tror att det är väl lite att kanske att det finns en viss trend där också, kan man ju se även i andra typer av företag med andra typer av ägarstruktur, att det finns ändå en önskan om att man ska ha den långsiktigheten. Att vi har varit väldigt insnöade i 20-30 års tid på ett väldigt starkt kvartalstänk. Och att det har visat sig inte alls löna sig på något sätt, inte på någon front. Så har det inte varit någonting positivt att ha den här kortsiktigheten och ett väldigt högt tempo hela tiden. Utan att man kanske, det finns ganska mycket man kan lära sig att tänka från familjeägda företag. Om man kan låna olika grejer ifrån hur man tänker, den typen av mindset man ändå har inom familjeföretag som många företag med andra ägarstrukturer inte har riktigt i sin kultur eller i det mindset, både på styrelsenivå och liksom ledningsnivå, mycket kortare puckar och inte den här riktiga hållbarhetstänket som du beskriver. Mm. Det tycker jag är roligt att du, när man ställer den frågan, att du säger 200-300 år framåt. Det är fantastiskt.
Det är väl lite antingen eller också på något sätt, för att jag är ju, alltså det här kvartals, det finns ju inte alls hos oss liksom. Men det kan också vara väldigt mycket här och nu liksom, hands on, för att mycket när man är ett familjeföretag så är det ju liksom att det som händer idag och det kan ju vara liksom en affär eller vad som helst, att det kan också vara väldigt mycket fokus på det, men det är lite antingen eller. Antingen så är man här och nu och så kör man på det som verkligen brinner eller det man verkligen vill göra, eller så är det väldigt långsiktigt. Och jag tror att det kommer nog, som du säger, gå mer och mer åt det också, tror jag, i andra organisationer. För att man behöver nog det.
Men det låter ju som att det är väldigt passionsdrivet. Att det finns någon genuin, autentisk passion i det man gör. Men det kan ju också faktiskt vara, det kan ju vara svårt i sig. Därför att om man själv är en del av familjen som driver företaget och har den här 200-300 år bort visionen och man, liksom, man är passionerad för den idén, så kanske inte en vanlig anställd kan ha samma passion. Och att det kan vara en svår balansgång. Mm. Det har alla vi hört från andra familjeföretag, att de säger det. Liksom, för att jag brinner ju så för det här och jag ser möjligheten. Och jag skulle vilja att alla andra känner den passionen också. Men det kanske är svårt om man är en helt vanlig anställd. Om du förstår vad jag menar.
Absolut, men det var lite som jag var inne på där förut. Mm. Att man var, som i början var liksom så här frustrerad över att alla inte var lika engagerade som jag själv. Liksom. Men jag tror att jag nu, alltså, jag är väldigt nöjd med att jag själv är så passionerad och tycker att det är väldigt roligt. Liksom.
Det smittar ju.
Ja, mitt enda mål liksom, är ju att jag vill att det ska smitta och att man i alla fall känner att man behöver inte känna lika passionerat, man behöver inte tänka 300 år fram i tiden. Men att man ändå kanske har hälften liksom, eller att man ändå får känslan av att jo, men det är väldigt roligt det här faktiskt. Det här, även om personen i fråga kanske inte ser sig själv ens på 5 års sikt, så just här och nu så tycker jag i alla fall personen att det är roligt och trivs. Och då får man ju också mycket, mycket mer tillbaka. Liksom. Så jag har nog hittat någon slags så här, acceptans för att, och acceptans på ett väldigt bra sätt, att men det är olika liksom. Människor är olika och har olika inställning till jobb och till hur passionerad man vill vara liksom. Alltså, vissa människor har ju ett behov av att känna att men det här är mitt jobb och här, hit går jag visst antal timmar per dag, och sen har jag min familj och sen har jag min, alltså sådär, man vill mer ruta in det. Och en sån person kommer ju aldrig känna så här, om 200-300 år ska vi göra så. Alltså, det funkar liksom inte, men den personen kan ju fortfarande tycka att de där 8 timmarna som hen då är på jobbet, att de är superroliga liksom och vill göra ett bra jobb. För då har man ju liksom fått det man kan av den personen på något sätt. Liksom. Och så kommer det alltid vara, att människor kommer vara jätteolika. Och det gäller ju att kunna hitta någon slags, att det här med att ha roligt, om alla kan ha det i alla fall, då kan man vara rätt olika. Det gör inte det så mycket, utan då kan man ju liksom, då får man ju hantera olikheterna då, absolut. Men då gör man i alla fall utifrån en positiv synvinkel. Och att alla vill samma sak. Typ i alla fall.
Jag tror du verkligen är inne på kärnan i gott ledarskap, det är ju att förstå att människor är olika, att de har olika drivkrafter och motivation. Och är man öppen för att se det, då har man kommit väldigt långt i ledarskapet.
Och sen också att man ser, jag tycker det att man liksom, alla människor har ju så här bra och liksom dåliga sidor på något sätt. Eller utifrån ett professionellt perspektiv att man har egenskaper som passar väldigt bra för tjänsten och sådana egenskaper som kanske man får jobba lite mer med. Men om man, det blir lätt som ledare att man fokuserar på det som saknas. Att man säger, nej men den personen är inte det är inte tillräckligt i alla fall. Det är liksom det perspektivet man har. Men vi försöker vara väldigt noga med att fokusera på att ja, men vad är bra? Liksom, vad gör den här personen bra? Och se till att den personen får göra mer av det den är bra på istället. För då blir det också väldigt, väldigt, väldigt mycket enklare. Och otroligt mycket roligare. För jag tror att det är det som är just det där vi var inne på, att det är tungt att vara ledare och sådär. Att det är klart att det är det om man hela tiden fokuserar på allt som inte är tillräckligt bra. Om man istället fokuserar på allt som är bra och som är tillräckligt, så blir det också väldigt mycket roligare att jobba. Och det är den switchen liksom tycker jag väl att vi har lyckats göra. Vi har också varit inne liksom ibland på det här andra spåret, att man är så här, varför gör vi inte mer av det här? Varför blir det inte så här? Och inte liksom istället. Och nu har vi försökt vända det liksom till att men nu kör vi mer av det här. Och det är så otroligt stor skillnad. Alltså. Det går inte att beskriva. Det måste man nästan känna. För att det blir verkligen en skillnad i känsla. Liksom. Ja, så att, det är roligt.
Häftigt. Du, om du skulle få ge unga lyssnare på den här podden som funderar på att bli chef eller kanske inte riktigt har sett så många andra unga chefer i sin närhet hantera den rollen, precis som vi var inne på inledningsvis. Vad skulle du ge dem för något råd eller tips om de ändå är lite nyfikna på det eller inte riktigt vågar hela vägen, just med tanke på att de flesta då svarar i enkäter så att nej, men det där med chefskapet verkar inte jätteviktigt, och så mycket för att man ser det här att det är obalans och att man kanske inte vill ägna all sin tid åt sin karriär, utan att man vill uppnå andra saker på andra fronter som inte bara har med arbetsplatsen att göra.
Just, jag tycker att man ska våga testa. Man måste nästan göra det för att veta vad det innebär. Och inte heller liksom låta andra människors bild av ledarrollen avgöra om man tar beslutet eller inte. För att jag tror att det här med att vara ledare, det blir ju lite grann vad man gör det också. Alltså det finns ju väldigt mycket olika typer av ledare och man leder på olika sätt. Men har man någonstans ändå ett litet intresse eller nyfikenhet för det, så tror jag ändå man tror sig kanske kunna göra det bra också. Och då tycker jag verkligen att man ska våga testa det. För att det i den rollen, det finns ju ganska få roller som man ändå har så mycket möjlighet att påverka med sin egen person som en ledarroll. Det har ju mycket med vilken personlighet ledaren har. Och jag tror att vi behöver fler som... Många ledare som inte vet om de blir bra ledare, blir bra ledare. De som verkligen vill bli ledare kanske har ett annat syfte med ledarskapet. Och jag tror att det verkligen är ett bra tips att våga testa. Och sen våga liksom ha lite tålamod också med rollen. För det är ingenting som man bara går in och så kör man. Liksom, utan det, man behöver ju lära sig det precis som allt annat, och det tar ju tid. Och man behöver lyssna in och man behöver lära sig, och när man väl går in i en ledarroll så är det ju lätt att man liksom så här, nu kör vi liksom, nu ska jag göra 1000 förbättringar på en vecka. Och så faller det lite platt, för att det är ju det här med att få med sig människorna och allt sånt där. Så att om man väl vågar ta steget liksom, så tycker jag att man ska göra det och sen ha lite tålamod med och se vad det kan bli av det.
Har du haft någon mentor själv? Någon som du har bollat med så? Ledarskapsrollen?
Ja, lite grann. Alltså. Sen har jag ju bollat, jag åker väldigt mycket såklart.
Ja, självklart.
Det blir ju så, liksom, eftersom han fortfarande är så pass aktiv. Så. Men sen har jag nog liksom jobbat mycket med rollen utifrån att man har jobbat med sig själv också. Liksom, så här, att man vill utveckla sina styrkor och även framförallt sina svagheter. vill utveckla så att man blir bättre. Liksom. Och då leder väl det till att det blir liksom en slags naturlig utveckling på något sätt av sig själv. Så att, inte så mycket mentorskap i den bemärkelsen. För jag vet inte många som har det, att man har en mentor som man liksom sådär. Men det blir nog mer att jag bollar med olika personer i organisationen också. Vi har ju en fantastisk ledningsgrupp liksom, där många är mycket mer erfarna än vad jag är. Som lär mig saker varje dag. Liksom. Det är väldigt roligt. För då kan jag ju liksom, jag kan pusha dem, men de kan också lära mig väldigt mycket. Så det blir liksom sådant sådär naturligt mentorskap i organisationen.
Ja, det är jättebra.
Ja, jag tycker det funkar väldigt bra. Så det är roligt.
Ja, men jag ska ta med många saker från det här samtalet. Vi ska börja avrunda tyvärr. För att jag har en massa andra frågor egentligen vill fortsätta ställa. Men jag tänker att mycket det du har sagt har egentligen inte alls med ålder att göra. Och det är väl en lärdom som jag hoppas många av lyssnarna tar med sig. Att faktiskt våga, även om man är en äldre ledare, man kanske har kommit långt i sin karriär, man kanske är över 60, låt oss säga, och i slutet av karriären, att man ändå kan tänka den här med öppenheten och ödmjukheten som du är inne på själv här på slutet, att våga tänka med ett öppet sinne och lära sig av yngre medarbetare på samma sätt som många yngre blickar uppåt i åldrar så att säga, för att lära sig och utvecklas. Men att man kan tänka att man kanske ska ha en ung mentor. Man kan också tänka tvärtom. Och framförallt om man är i en bransch eller en organisation som behöver rekrytera unga personer, att man faktiskt förstår vad är det som driver dem då? För det är ju skillnad. Det kan man ju se på all forskning. Och det räcker ju att prata med en person som är 20-25 så förstår man att de faktiskt tänker lite annorlunda än de som kanske är 50 plus. Och har andra drivkrafter. Så det tänker jag att jag tar med mig. Att det verkligen det finns en stor vinst att göra tror jag, på en personlig utvecklingsnivå även som en äldre till siffran i äldre ledare. Men sen tänkte jag också på det här som du sa, att fokusera på det som är bra. För att det är mycket energi och drivkraft hos ledare, men hos alla människor egentligen är det ju tror jag, universellt. Och att våga vara öppen och transparent kring både vad man kan och kanske vad man behöver jobba på. Och att vara tillgänglig för en organisation på det sättet. För att det smittar ju också av sig. Naturligtvis gör ledaren det, framförallt högsta ledaren, walk the talk fullt ut. Då kommer ju andra också att våga vara transparenta och ärliga och vilja utvecklas på det sättet. Men jag tänker också att det behövs fler förebilder, alltså unga förebilder. Att det är inte jättemånga som sagt i Sverige som är unga, och med unga kanske man kan säga under 45 då, som faktiskt är höga chefer eller sitter på vd-poster. Och att de få som ni ändå är behöver man lyfta fram mer. För att, som jag sa, att det finns ju väldigt mycket som alla kan lära sig av att prata eller höra på en ung ledare. Oberoende var man själv befinner sig i sin karriär.
Mm. Ja, nej, men jag kan ju bara hålla med. Och jag landar också i att gott ledarskap har väldigt lite med ålder att göra överhuvudtaget. Och det har att göra med en vilja och en passion. Och en tro på det man gör. Och du är ju jättebra förebild för det. Det är väldigt inspirerande att lyssna på dig, verkligen. Och att du kan visa att man kan leda på ett annat sätt. Med det här öppna sinnet och som Marie var inne på. Och att man är nyfiken på människor. Och att det är viktigt med balans. Att det inte är den som sitter senast på kvällen på kontoret som vinner. Vilket är lite så som det fortfarande är i Sverige ju. Det är liksom den som jobbar mest som vinner, fast det är de som förlorar i slutändan. Så att, det har varit jätteinspirerande, jätteroligt att träffa dig verkligen.
Tack så jättemycket för att jag fick komma hit. Ja,
tack Evelina tack. Lindgren som var med oss, och tack säger jag Maria Lani, och tack säger
Helena Timander.
Tack så mycket.
Vi hörs.